Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Hej Helena.
Hej Mona.
Hej Jan.
Tjenare.
Som har kommit för att besöka oss. Ja. Vad trevligt.
Jätteroligt.
Ja. Hur gammal är du?
Jag är mentalt, jag tror jag är 89 någonstans också faktiskt.
89 mentalt.
Och nu opererar ryggen också, så nu är jag lika gammal fysiskt.
En sak som jag tänkte vi kunde börja prata om är fördomar. Nej, men då tänkte jag ju sådär, har jag fördomar om det? Ja, på något sätt har jag nog det. Alltså det är saker som sticker ut, men det här är ju du van vid, förstår jag.
Vilken skräll att någon som har fördomar om mig.
Eller hur?
sig.
Men jag tycker det är lite intressant. Jag tänker så här, du kanske har det om mig också. Jag är så här mycket kulturperson. Jag får för mig att du har fördomar om sådana, eller?
Jag har jättemycket fördomar om kulturpersoner.
Ja, berätta. Överlag. Ja.
Kulturtanter.
Kulturtanter,
fast lika mycket om kulturgubbar tror jag.
Ja. Ja. Men då får vi jämföra.
Ja, jag menar
dra
det.
Dra dina fördomar först. Tre fördomar om Jan Emanuel som du har.
Då tänker jag att du är sådär si och så. Att du liksom delar upp. Att du är väldigt...
Rätt och fel.
Rätt och fel, svart och vitt. Nej, men jag tänker så här att du har väldigt tydliga linjer för dig. Så här att det här är bra och det här är dåligt. Om kvinnor bara skulle vara kvinnor och män bara skulle vara män så skulle allting vara bra. Och det här med pengarna tänker jag också. Att man, så tänker jag, är det din drivkraft? Att det skulle vara din drivkraft? Och är den drivkraften då en sån som driver å andra sidan många så här ligistdrömmar? Fast du inte är det. Förstår du vad jag menar?
Nej.
Men nu är jag ett exempel på en svamlig...
Det är ju mina fördomar om kulturpersonlighetstantaluran. Det är att de pratar lite så här och så låter det ganska smart. Men egentligen fattar man ingenting om vad de menar.
Nej, jag förstår.
Kände du det?
Ja, jag kände
så. Känner så nu.
Men börja med det här, för en sak... Jag gillar ju dig,
ja.
Inte för att jag alltid tycker som dig, för det är så trött på att människor tror att man måste liksom, ja jag håller med. Men jag tycker alltid det är värt att lyssna på dig, just därför att du ibland kommer till slutsatser som jag inte alls fattar. Och då blir jag nyfiken. Och en sån sak, det måste jag ändå säga, vad tycker du egentligen om feminister?
Om du tog bort begreppet feminist först, utan du beskrev så, jag...
Varför ska jag ta bort det?
Det är mitt om, för att okay. Det är två olika utfall. Det ena är om du säger så här, jag kämpar för att om man gör samma sak på jobbet, man har varit där lika mycket och man presterar lika mycket, så ska man självklart ha lika mycket lön. Allt annat är ju jättetossigt.
Och så är det inte.
Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt lika. Om du går till den svenska arbetsmarknaden och tittar på utfallet av löner på människor som gör just samma sak, som har varit där lika mycket, så är vi ändå ett av världens mest jämlika länder. Det är svårt att i procent, när du har tagit bort skillnader i form av mammaledighet eller föräldraledigheter och när man har varit hemma med ungar och liknande, och hitta ens i procent var det skiljer sig någonstans. Ja. Och det är ändå ganska, jag tycker det är hyfsat bra. Jag tror att det finns väldigt många andra orättvisor som, vad ska man säga, är större, som jag skulle lägga min energi på än att säga att det är en stor orättvisa på svensk arbetsmarknad på grund av kön.
Men bara några saker då, sen ska jag släppa in kulturtanten. Nej, men för mig, feminism, om man översätter det enligt ordboken med, så står det ungefär så här. Om man ser att det finns orättvisor mellan kvinnor och män, om man vill ändra på det, då är man feminist. Det är enorma skillnader mellan kvinnliga yrken och manliga yrken till att börja med. Sjuksköterska jämfört med bilmekaniker. Varför är det sån skillnad? Kvinnor är hemma mycket mer med sina barn. Och det gör att man hamnar efter i löneutvecklingen. Och sen gör det dessutom att man får lägre pension. Och dessutom tycker jag mäns våld mot kvinnor, att det är en väldig skillnad också i politiken, vad kvinnor i politiken ägnar sig åt och inte. Där män tar sig friheter bara för att man är kvinna. När man lägger ihop allt det där så säger jag ändå att det finns orättvisor som beror på att man ser ner på kvinnor och kvinnors arbete. Och det tycker jag man ska ändra på. Så då är jag feminist.
Om man börjar och stannar kvar en liten stund vid arbetsmarknaden, om man tittar på då fördelningen av yrken mellan kvinnor och män, så stämmer det alldeles utmärkt att kvinnor och män väljer olika yrken. Dessvärre, eller man vill inte säga dessvärre, men det som också faller ut av det är att männen väljer farligare yrken. Det är fler människor, män, som dör på jobbet. Det är också fler män som blir utsatta för våld när man är ute på gatan, inte i hemmen. För där är det oftast kvinnor som får stryka av karar, vilket är alldeles, alldeles korrekt. Men utsattheten på arbetsmarknaden för män, och män som också blir oftare uteliggare, som oftare hamnar i fängelse.
Men det är ingen tävling.
Socialarbetare
idag jämfört med för 20 år sedan, väldigt mer utsatt för våld än vad hon var. Alltså samhället har ju också förändrats väldigt mycket.
Det kan jag också komma in på orsakerna till varför det har blivit så. Men se till arbetsmarknadsdelen, så där vill jag fortfarande säga att det finns skillnader, men Sverige är ett av de mest jämlika länderna som finns. Jag skulle säga, ska du fokusera på orättvisor, så finns det ju väldigt många andra ställen där kvinnor är utsatta på riktigt, där vi borde lägga ett fokus. När det kommer till mäns våld mot kvinnor eller män som tafsar, jag vill ju påstå att om du är per definition en uppfostrad vanlig människa av manskön, så tafsar du inte. Det hänger liksom inte ihop med att det här är en kvinna, det här är en man, utan det är en svagsint idiotjävel som inte begriper när saker är rätt eller fel. Det finns en hel del kvinnor som gör på samma sätt, men det är ingen som bryr sig. För att det är så här, om någon är lite för närgången på krogen, då, i och med att jag då är fysiskt oftast överlägsen en kvinna, så blir man så här, men jag tar det som en komplimang. Vad kul att du är intresserad, men jag är inte ett dugg intresserad. Jag tycker din hand på låret, och det var väl en fin invit, men det, för mig är det okej om du tar bort den nu. Det är svårare för en kvinna att ta det på samma sätt, gissar jag. Men där skulle jag säga att det där är en vidrighet och någonting man måste göra någonting åt. Men jag skulle säga snarare att det behövs mera manlighet. Mer av den klassiska karakarn som fattar att ser du någon som tafsar på en kvinna, då är det ju karn som går på karn och suger tag av honom och säger, så där kan du inte göra, din idiot.
Det håller jag med om. Hejar en gode mamma.
Det är väl det någonting som jag skulle vilja trycka på mer av den formen av manlighet. Jag tycker det är jättebra. Faran med begreppet feminism, det är ungefär som med miljörörelsen och de här stollarna som limmar fast sig på vägarna. Det är att den seriösa miljörörelsen som har krigat i Sverige under så pass lång tid, riktiga hjältar, nu får liksom spott och spe för att de sammanblandas med några narcissistiska dårar. Och på samma sätt har det blivit med feminismen. Att för mig så behövs inte feminismen som eget begrepp, för jag är socialdemokrat. Alla de delarna som du lyfter upp i det sökande av rättvisa som vi vill ha, såklart mellan könen på arbetsmarknaden, överallt, det är socialdemokrati. Jag behöver ingen feminism eller lägga till det, för att de som har snott det begreppet
i mina ögon är ofta
mycket tokar.
Ja, men, alltså, som socialdemokrat så vill jag med att man nosar runt efter orättvisor och skillnader och klassskillnader och rasism och arbetarklassens förtryck och fattigdom. Alltså hela tiden ska man nosa efter hur ser verkligheten ut idag. Vilka blir liksom förhindrade att leva de liv de vill göra? Vilka blir förhindrade att gå till de utbildningar och yrken de vill göra? Och det är för mig att vara en socialdemokratisk feminist. Ja, och då vill jag ha lite respekt för det. Och inte att du automatiskt blandar in mig med stollar eller de som blir fasse på vägen. Utan
ja, men det är ju...
Jag lyssnar på dig, för jag vill verkligen lära mig saker hur du tänker. Så lyssna då på en feminist som sitter här. Och i alla fall lyssna, så behöver du inte hålla med om allt.
Nej, Mona, så jag har lyssnat på dig i så pass många år. Och
du är trött på det?
Även de gångerna, vilket jag oftast gör, tycker nästan tvärtom. Ja. Så har jag alltid respekterat dig som person, för att du är en
fin person. Och även när du säger knasiga saker eller du står bakom knasiga beslut så har jag ändå sagt att ja, det där var knasigt, men Mona är bra. Mm. Så jag är bra på att lyssna, tycker jag, på det du säger. Men jag försöker också vara noga med att säga att de gångerna, oftast så tycker vi olika, men som sagt, det finns en person bakom jag gillar och det är därför jag är här.
Tänk vad trist det vore om alla man umgicks med var bara sådana som alla bara nickade åt varandra hela tiden och säger ja, tycker jag.
Det vore inte roligt. Men det var lite därför som jag tog upp det här, som kanske liksom låter trist, men att jag kände så här, nej men om jag har en viss känsla eller liksom någon typ av så här fördom, som någonting som känns i mig när jag ska träffa en person, så tänkte jag så här, jag provar att prata om det för att se, eftersom jag vill ju också mötas utan dem så mycket som möjligt. Så tänkte jag, mycket av det som jag vet att du har sagt är också så här, kulturfolk. Mitt jobb är ju att krångla till tillvaron i mina böcker och få fram olika nyanser och liksom se verkligheten på något som är komplext sätt.
Jobbig arbetsbeskrivning. Vad ska du göra? Krångla till saker. Det låter som...
Men tror inte du på att det kan finnas en mening med att krångla till saker lite? För människor är ju väldigt komplexa varelser. Vi är ju ganska dåliga på att ta hand om vår egen lycka och våra egna liv, våra egna relationer.
Nej, men det tycker jag väl samhället har lyckats ganska bra med, att krångla till saker. Alltså, det är bara att titta på, vi har en hel hord av kommunikatörer som tas in i kommunerna till höga löner och till absolut ingen som helst nytta och krånglar till saker som attan. Så din arbetsbeskrivning, den finns ju ute i kommunerna.
Jag är egentligen en konsult.
Så du kan göra som sagt, det är ändå en bra konsult. Kan
Nej,
du
men jag tänker så här, lär man sig inte någonting, tror du, om människan som art, människans psyke, om man liksom kan i kulturen gå in i det här komplexa trasslet.
Jag tror att kultur är superviktigt. Jag skulle säga att utan kultur, utan historia, så är du ingen. Det jag tycker att det är viktigt med kultur, det är att bevara det som generation efter generation har, vi har sett att det är värt att bevara. Det, för kapitalismen har inte den förmågan att bevara det som, alltså allt ifrån de gamla grekerna, den europeiska historien, alltså det som är Sverige. Vi hade slängt den där skiten för länge sedan om det inte var för att det fanns ett intresse för kulturen. Att bevara saker, det tycker jag det är viktigt. Där måste vi, ska man säga, gå förbi kapitalismen och marknaden. Men sen finns det också ett stopp där det kan inte vara så att om någon kommer på så här, vad gillar jag att göra på dagarna? Så här, nej, men jag gillar att trassla till saker. Härligt. Men det ska inte samhället betala. Den formen av kulturarbetare tycker jag inte är svinkolt. De som lyckas dra ihop egna stålar.
Men om du tittar på nu, kulturtanten som vill krångla till saker, hon skriver i första hand böcker. Ja, och då får hon ju betalt utifrån hur många som köper de böckerna.
Toppen.
Bara så vi reder ut att hon inte sitter och krånglar till saker i onödan.
Nej, det var väl egentligen min slutpoäng, för att jag försöker ju samtidigt smöra. Jag har inte kommit fram till smörningsgrejen. Jag försöker bryta nu.
Jag ska vara tyst.
Så nu då kommer poängen. Mm. Det att i och med att om du däremot kränger böcker, eller om du kränger någonting annat, så att du står för din egen försörjning, det har jag jättestor respekt för.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Historien är ju full av konstnärer och författare som har varit luspanka, men liksom betytt väldigt mycket. Det är ju någonting, kan allt värderas i pengar?
Nej, det är exakt det jag sa att man inte kan göra, utifrån att det är därför vi behöver kringgå kapitalismen för att bevara det som faktiskt är värt att bevara, för annars hade det varit slängt för länge sedan. Det är därför vi fortfarande har saker på museum. Det är därför vi bevarar vissa tavlor, skrifter och så vidare.
När du var så ung vuxen, Vad hade du någonting då som liksom inom kultursfären som betydde något för dig? Var det någon låt, någon grupp, någon bok, någonting sånt? Hur var din relation till kultur?
Jag är uppväxt inom MC-kulturen. Mm. Där man bygger motorcyklar från grunden. Alltså där du i stort sett bara har en motor som du utgår ifrån. Allting annat bygger du för hand. Du skapar rullande konstverk. Mm. Du kan ju fråga hur många kulturbidrag vi får in på den kulturen. De är ganska få. Men jag skulle säga att motorkulturen i Sverige, både när det kommer till bilar och motorcyklar, har bidragit mer än extremt mycket annan kultur. Och som håller liksom väldigt många människor sysselsatta med ett fantastiskt engagemang. Men som man oftast då istället skojar bort som obildade raggare eller våldsamma knuttar eller vad det är. Vilket är inte alls, vilket också är en förutfattad mening förstås.
Jag tror bland de första gångerna jag såg någon bild på dig, tror jag. Det var just på din motorcykel med stor bild på Olof Palme, om jag minns rätt.
Mm, alldeles korrekt.
Att du hade den på, vad heter det?
Bockskärmen hade jag den. Och jag håller, det är jättekul att du sa det, för jag har svårt att slänga saker. Eller göra mig av med saker som jag verkligen tycker om. Så då har jag ett ställe ute i Estuna där jag startade min verksamhet för jättelänge sedan. Som har blivit lite grann som ett museum. Och där hänger de här Olof Palme-skärmen och tanken där det står så LO 100 år och demonstrationståg på tanken och en så gammal valaffisch där det står så arbetare, röst på valdagen, rösta på Jan Emanuel. Det var valet 98 när jag försökte få lite röster.
Men när du åkte runt på din cykel och var så här 18, 19, 20, vad tänkte du då om politik? Om dig själv? Jag menar, där du har hamnat idag, det kan ju inte vara något som du kunde tänka ut när du var 18-19 år. Livet
Nej,
blev som det
inte.
Blev, men vad drömde du om när du var tonåring?
Jag drömde om att ha en riktigt fet guldkedja. Det var en av gårdarna i Gottsunda som hade lite finare standard där man hade både balkong och uteplats och två toaletter. Jag tänkte att jag visste att det var en kompis till mig som bodde där. Och då sa han så här, brä, du måste bara hitta rätt person och bröstficka. Sen så kommer du komma dit. Och bröstficka, man lägger pengar i någons bröstficka så då kunde man få ett sånt hyreskontrakt. Så jag visste inte vilkens bröstficka jag skulle lägga pengar i. Men jag ville få till så mycket pengar så jag kunde bröstficka den här personen. Så jag kunde bo på den gården. Jag ville ha min feta guldkedja. Och jag ville ha en det fanns en Mersa som heter 300 CE. Som har två dörrars Mersa. Och när du satte i den så då var det en bältespännare som kom automatiskt fram som du kunde ta bältet ifrån. Det var min
dröm. Får jag bara fråga, när du då fick den här guldkedjan, vad hoppades du att den skulle göra för dig?
Ja, som med egentligen jag tror att de allra flesta hoppas på medvetet eller undermedvetet är att du höjs ju, även om den såklart inte kunde formuleras i min dåtida hjärna, men det är ju att du höjs i status i den subkultur som du befinner dig. Det här är ju det är en signal som säger att den här statusen har jag. Mm. Precis som så jag kan tänka mig att det finns väldigt tydliga signaler inom din subkultur om vem som har hög status eller inte.
Nej, för att jag kan själv känna ibland bara att hela vår värld bygger så mycket på att människor vill ha saker. Och att ibland verkar vara lite så här vilset, vad vill vi göra med de här grejerna, vad betyder de? Och att är ditt sätt att se på saker att det är väldigt tätt förknippat med status just?
Ja, alltså allting som du bär runt på, allting som inte är bara för att nu fryser jag sätter på mig en jacka och jackan kan jag ta på vilken affär som helst, jag skiter i vilket, det är ju ornament. Det är ju sätt för dig att kommunicera, vem är du? Och i en värld där de allra flesta människor är fullständigt vilsna om sin egen jaguppfattning och där du byter identitet, jag vet inte hur många gånger i livet, du kan vara i kår ena dagen och du kan dö för det. Och sen kom du på att nej, men nu ska jag dö för att byta kön eller jag ska dö för vad det nu är för någonting. Det är ett ständigt sökande. Sen så har ju många turen att finna en roll, eller oturen att finna en roll som blir alldeles knasig, som man ens inte har förmågan att släppa. Men som du klär dig i, allting som du säger mer eller mindre och det du gör är ju en kommunikation om vem du är.
Ja, absolut. Det är det. Även om man gudslov släpper den tanken ibland för att då ska man vara hemma Jag tänker på att det skulle definiera vem jag är.
Nej, men jag tror att du är ju supertydlig i din kommunikation till andra om vem du är. Det är inte så att jag skulle missuppfatta om jag träffar dig så här.
Men jag tänker också det här användandet av guldkedjor och sånt. För det är ju väldigt mycket om man liksom går bort från oss just nu och tänker så här. Det här gängvåldet som finns och de här gängen överhuvudtaget. Att där är det ju så mycket... Där är ju statusprylar en sån drivande motor.
Mm.
Och då undrar jag, är det liksom, ställer statusprylar till det? Ställer inte statusprylar till det väldigt mycket?
Hos en människa som är född med pengar,
ja.
En rik människa,
ja.
En överklassmänniska,
ja.
Skulle hellre dö än att sätta på sig en fet guldlänk. Mm. För det är ju så, det är så otroligt, så white trash eller förort och så. Mm. En trygg människa behöver inte berätta med den tydligheten om att nu har jag uppnått den här statusen. För alla kan se hur han för sig, hur han pratar, var han bor. Men är du fattig? Om du är född i fattigdom, om du fått smaka på fattigdomen på riktigt. Och när du har haft den här drömmen, de människorna som du ser upp till, den enda rikedom som de har, det är vad de bär på sig. De kan bo 15 pers i en trea och cykla damcykel, men likt förbaskat så har de den här feta guldkedjan. Mm. Det är de personerna man ser upp till och man vet att det är där så visar du din status. Jag är medveten om att jag har en white trash smak. Jag vet om att jag är direkt osmaklig i min nyrikedom. Jag vet om att mina klockor ser ut som skit i de människornas ögon som faktiskt har någon form av stil överhuvudtaget. Men jag är också tillräckligt vuxen för att kunna säga, men vet du vad? Jag har längtat efter det här i ett helt liv. Och nu har jag stålar, så jag skiter i att min guldkedja eller klocka är skitful. För att jag har alltid velat haft den. Och nu har jag den. Vad ska du göra åt det då?
Och vad känner du då när du har det? När du känner så här att du kan köpa allt det här.
Mm.
Är du så lycklig som du föreställde dig att du skulle vara? Mår du så bra som du föreställde dig att du skulle göra med de grejerna?
Precis.
Eller är det en typ av så här, is this, är det här allt?
Nej, det är
eller
inget,
hur
det,
tänker du?
Det är två helt skilda saker. Det ena är, fuck you. Den här klockan, så den ser ju hur den ser ut. Liksom, hej, jag är en kille med en klocka med så supermycket diamanter.
Ja, det är radio så vi måste berätta.
Ja, men den är superfull. Jag är medveten om det. Ja. Jag vet att jag blir inte lycklig av den här klockan. Utan nej. Det här är bara att säga, det var, fuck you, fuck you också. Ja. Min lycka, det är ju den tryggheten, om man nu ska blanda ihop pengar och lycka, för jag tror att man kan göra det. Det är ju den tryggheten som pengarna gör. Jag var hemma hos min dotter jag kommer därifrån nu. Och hon kom jätteorolig för att hon har fått ett brev instoppat i brevlådan där det stod så här: nu höjer vi din hyra med 40%. 40% från en dag till en annan. Det skulle kunna generera jättemycket oro. Så kan jag bo kvar överhuvudtaget? Tvingas jag sälja lägenheten? Tvingas jag dra härifrån? Vad ska jag ta vägen? Vad ska hända med mig? Och jag kan med en gäspning säga, ja, här var ju slarvet av bostadsföreningen och inte hålla det där på ekonomin. Och jag skiter väl i den 40%, den rör mig inte i ryggen. Det är en lycka för mig att kunna ha det så pass tryggt ekonomiskt så jag skiter högaktningsfullt om de höjer hyran.
Det förstår jag, det skulle jag verkligen känna också.
Och att då kunna ge det, att föra den tryggheten vidare till mina barn. Det skulle jag säga. Det är lycka. Att kunna slappna av. Så det enda pengarna kan göra i att generera lycka, det är trygghet. Allt det här andra ornamenten som jag kastar omkring mig, det är ju just för att reta folk snarare än någonting annat. Jag tycker inte ens, när jag har en supersportbil, jag tycker inte ens om att köra fort. Förstår du? Utan det är just bara så här, kolla den här då. Och de är helt värdelösa, de är för låga, de låter för mycket, man ser ingenting bakåt. Kassbil, jag har den ändå.
Nu måste jag bara få fråga, för en sak som du pratar mycket om nu och även annars, och det förstår jag, den här behovet av att säga fuck you.
Mm.
Nu kan jag köpa saker, jag gör vad jag vill.
Mm.
Men den största staten jag tycker du har, den har du inte ens nämnt. Du tog det fan ända in i riksdagen. Du var riksdagsledamot. Från att pyssla där med dina motorcyklar så tog du det ända in i Sveriges riksdag. Och ibland gör det mig så förundrad att status räknas ofta som det man liksom kan ta på, det man köper, det man har. Men den där respekten och faktiskt vilken framgång att ta sig ända in i riksdagen. Det tycker jag är din stora grej. Varför pratar du inte mer om det? För det var ingen liten resa du gjorde.
Bara för att det är du då, Mona, så ska vi göra en gardsänkning en sväng. Ska vi testa?
Ja, absolut. Mm.
Och jag tror jag kan dela det här med dig bara för att du har en liknande upplevelse. För mig var riksdagen det absolut finaste, alltså på riktigt det finaste som du kunde få. Att få andra människors förtroende, att vara den som representerar fler än dig själv. Det är det vackraste uppdrag, det finaste uppdrag. Det finns ingenting som jag har kämpat mer för under en längre period än att få komma in i riksdagen. Mm. Men när det finaste du har, då min förutom dina barn allt där, jada, jada. Men när det finaste du har också tas ifrån dig. Det är inte så att stoltheten över att jag en gång har fått vara där, att den väger mer än vad ska man säga, känslan av hur det känns att inte längre få vara med. Och känslan av att mot din egen vilja, även om jag lyckades, och får jag göra en dålig jämförelse. Du och jag, vi är tillsammans. Jag vet att du är på väg att göra slut. Och jag bara, nej men jag är slut nu. Jag tycker du är ful, jag är slut, haha. Jag hann före, verbalt. Men det var ju bara för att jag såg vad som var på väg att komma. Jag lyckades dra mig ur det här med stoltheten i behåll utåt. För att jag, jag väljer att hoppa av. Det gjorde jag inte egentligen. För jag såg precis vad det var på väg att barka. Det vill säga att jag blev exkluderad. Får inte längre vara med. Jag var fel person. Jag var inte... Partiet ville inte ha mig. Vi var osams helt enkelt. Och det sved. Om någon har haft en relation. Om någon har varit inne i en relation. Där du har varit så kär. Så att det, varenda ven påverkas av det. Och så gör den personen slut. Och säger jag vill aldrig mer se dig i mitt liv. En olycklig skilsmässa. Det är vad jag genomgick med partiet och ifrån riksdagen. Att jag skulle då vid varje tillfälle säga, vad är du stolt över? Jag är mest stolt över att jag var med, ja, du vet det stället som jag sen blev utkastad från för ungefär 20 år sedan. Det var jag. Mm. Jag är otroligt stark. Jag är inte alls stark. Jag är otroligt stolt över det privilegiet det var att få ha det här till låns. För det ska vara till låns. Mm. Men jag hade ju uppskattat att få göra det under mina villkor. Och därför så fortsätter jag också. För jag är inte färdig. Det kommer komma mera. Och jag kommer göra en hel cirkel av det här. Där jag själv bestämmer när jag kommer och går. Men det har jag kvar i livet. För att själv få bestämma. Och den här fuck you-grejen. Det är ju egentligen bara. Vad ska man säga? En revanschlusta. Att hela tiden få visa på att okej, det kanske var surt. Rönnbären kanske var, de kanske var sura. Men jag ska såga ner det där jävla trädet och käka upp allihopa i alla fall. På mina villkor liksom.
Jag känner verkligen igen mycket av de där känslorna. Det måste jag säga. Mm. Också att hoppa av innan man blir utsparkad. Det är liksom en ryggradsreflex som jag tror många har. Jag känner så igen det. Men en sak som jag gör mig lite ledsen när du pratar, det är att du låter, tycker jag, liksom bitterheten ta över de där liksom ambitionen och fortfarande känslan av att fan, jag har åsikter jag vill dela med mig. Jag vill att folk ska lyssna på mig. Och då blir man utsparkad ibland. Men blir hellre förbannad då än att bär på den där bitterheten som jag tycker du låter lite som nu. Mm, och skit
du,
i det.
Och vet du varför jag sa nu ska jag sänka garden?
Nej.
Jo, för att det finns ingenting som är så pass förruttnande för själen eller som visar på din egen svaghet som att tillåta dig att vara bitter.
Ja.
Och det var exakt det jag bjussade på nu. Jag brukar alltid, om någon frågar så skulle jag alltid säga nej. Bitterhet, alltså jag är på tok för stark för någonting sånt. Utan jag är bara liksom, jag kan bli lite sur ibland på sin höjd men absolut inte bitter. Nej men absolut. Och det är tvivelsutan att jag bär en bitterhet på att jag inte fick bestämma själv. Men skillnaden mellan ilska och bitterhet, det ligger ganska nära varandra.
Ja, det
och det är lite som en tänd hatt. Så jag använder då det som jag nu avslöjar, att jag bär en del bitterhet. Men väljer att försöka göra om den till ilska för att på så sätt återigen köra ytterligare en revansch. Och revansch har jag gjort ganska många och som sagt, jag är inte färdig än.
Det enda du måste ändra när du pratar om din resa tycker jag, du säger att du var arg för att du inte fick göra det du ville. I politiken är det ju inte så ofta att man får göra precis vad man själv vill. Eller hur? Man måste hitta allianser, man måste övertyga, man måste förtjäna förtroendet som du var inne på. Sen kan mitt parti, vårt parti, kan ju vara förbaskat elaka mot dem som man tycker sticker ut, är för kaxiga, märks för mycket, lyckas för mycket själva. Och det råkar du ut för, jag är rätt säker på.
Och jag tror att då kan jag nog ha varit slarvig, för att det här, jag glider inte runt och söker någon form av politiskt självförverkligande. Jag är inte i riksdagen för att jag ska få vara märkvärdig eller för att det är för jagets skull. Nej. Utan jag kom in i riksdagen med en väldig massa människor i ryggen. Mm. Med en ganska klar politisk dagordning. Och jag var slarvig i min naivitet om vad jag kunde göra och om på vilket sätt du faktiskt kunde påverka. Och det var en käftsmäll att springa rätt in i en verklighet. Jag trodde att på vadå, 4 år, jag kommer kunna förändra världen på 4 år. Och förändra skit och ingenting på 4 år. Efter 8 år så lyckades jag med några små motioner få igenom. Jag menar typ så här, hej, jag lyckades, vi la ner alla minkfarmar. Och sen så tog det 20 minuter efter att borgarna kom in och de bara, skit i det, nu river vi upp dina beslut och nu ska vi fortsätta plåga minkar. Det var på den nivån. Men som sagt, var anledningen till varför jag överhuvudtaget bryr mig om politik, det är för att jag har en politisk dagordning som jag brinner för och genomföra. Jag är ju en idiot, både nu som håller på med politik och även då som håller på med politik. Hade jag ägnat mig till fullo åt mina företag, jag hade ju liksom haft en... Ja, det finns ju ingenting som slår undan möjligheterna till styrelseposter och till att få igenom affärer som politiken. Den dåraktige tror ju att så här, tack vare... ditt partiengagemang så har du fått så här upphandlingar. Jag bara, din apa, tack vare mitt politiska engagemang så har jag blivit av med i stort sett alla upphandlingar på grund av min politiska engagemang, för alla är ju livrädda för en politiker. Du får inte komma in någonstans så länge du har en parti, så länge du sätter på dig en rockknapp.
Men känner du som politiker fortfarande?
Ja, jag är politiker.
Ja, bra.
Mm. Jag tvivelsutan. Men politiken är ju vidrig på många sätt. Alltså den gör saker med människor. Den sliter sönder människor hänsynslöst på ett sätt som särskilt vårt parti är magiska på, att alltså döda människor och deras karriär. Får jag ta ett exempel bara, som bara för att visa hur vi behandlar folk. Under valrörelsen, jag tror det var 2002, kan ha varit 98. Så det var när Army of Lovers blev jättestora. Camilla Henemark, det var liksom det största vi hade. Det var ju, ja, hon var, alla älskar Camilla Henemark. Och vi vet om att Camilla Henemark, det är ju en av sosse-släkt liksom, med morsan som är sosse. Och så här, hon gillar oss. Vi bara, Camilla Henemark, har du lust att ställa upp på att vara liksom så här affischnamn för oss? Det är bara bra för dig, ingenting kommer hända. Vi vet ju förstås att vi vet vad som händer med en artists karriär när de tar ställning politiskt i Sverige. Vi bara, ska vi berätta det? Bara, nej, nej. Få in henne bara. Få henne på affischerna. Och så bombar vi hela Stockholm. Vi slaktade hennes karriär. Hon fick inte en bokning någonstans. Hon fick liksom inte ens vara konferensjär på liksom någon liten lustig curryfirma. Och så allt bara bokades av och hon gick käpprätt åt pipan, tack vare partiet. Tror du någon har de ens ringt och kollat läget eller sagt, så vet du vad vi har, förutom du är ett jävla unikum. Men det är så handskas vi med människor, att vi tar in dem, vi utnyttjar dem och vi kastar ut dem. Och många av de människorna som har ägnat hela sina liv åt partiet, alltså Mona, eller andra människor som verkligen har så här, hela livet har varit partiet, och så händer någonting. Och sen så är det bara tyst i telefonen. Man skiter högaktningsfullt i de människorna som man en gång har liksom gått och varit som bröder och systrar, som man säger, det är vi. Och sen bara, okej, ett fel steg, no more. Gå och dö.
Håller du med om det, Mona?
Ja, det, i stort sett håller jag med om det. Mm. Det finns någonting, det här gamla uttrycket som jag också älskar i partiet, att enade vi stå, söndrade vi falla. Mm. Men det har ju också liksom tolkats som att håll käft nu, för vi måste vara enade. Var tyst nu, för du får inte säga emot. Så det blir en likriktning som partiet till slut söker sig till. Och det är därför jag säger allt att lyssna på Jan Emanuel och andra som inte tycker och tänker. Mm. Sådana som är arga och förbannade, som har blivit utstämplade av olika skäl. Därför att det är en fara om Sveriges största parti blir likriktighetens tysta parti.
Det här skulle kunna låta som ett sätt att förminska dig, både för att, som så här, nu förminskar du mig bara för att jag är kvinna, eller förminskar dig på något sätt. Men lyssna på den här då.
Ja.
När du var med i partiet, när du var på liksom, när partiet var Mona, alla sa socialdemokrati, då tänkte man på Mona, man såg din frisyr, man kunde rita karikatyrer av det. Du var så vansinnigt stor i Sverige. Alltså du var det starkaste vi hade. Och då när det dök upp någon fråga som var så här, den här frågan, alltså den kommer bli, det här är, den folkliga förankringen i den här frågan, den är minimal. Den här svider, hur fan ska vi göra med den här frågan? Då la man den till Mona. Och du fick gå ut och du fick brösta den och du fick skiten. Man visste att du var den som tog folket bäst, som du var den mest omtyckte, och därför la man pissfrågor på dig som partiet, ingen annan i partiet kunde brösta. Och jag tror att vi var många som såg det, och du fick liksom gång efter gång ta dolkstötar från partiet för att du var så sinnessjukt lojal. Inte för att du är dum, inte för att du liksom blev lurad, utan för att du är så sinnessjukt lojal. Och det är många bäckar små av de här liksom mer eller mindre påtvingade utspelen när du fick fronta grejer. Det gick sen, liksom, ja, det samlade ihop någonting som blev svårt.
Säg ett exempel om en sån grej.
Alltså det skulle jag säga... Allt ifrån...
Man kan säga Estonia, man kan säga mordet på Fadime, hederskulturen, ett antal sådana.
Så i du princip, känner igen beskrivningen?
Ja, det fanns ju en individ bredvid det där som hette Mona Sahlin, som själv också sökte sig ofta till det som var svårt, det som var taggigt, det som var komplicerat. Mm. Så det var ju också en liksom lust av att vara duktig på att lösa svåra saker. Man sökte sig, jag gjorde det ibland, kände jag, sökte sig till det svåra. Därför att jag kände, fan, det där ska jag lösa. Mm. Det där vill jag vara med om.
Mm.
Så, och det utnyttjade förstås många. Att man la saker som i princip var omöjliga att lösa.
Mm. Ja, nej, men så, det var, jag ville bara få det sagt. Jag tycker det är en sån här grej som jag sällan ser återspeglas i media. Att du har fått bära så enormt mycket för partiet. Och jag tror att du har i efterhand fått föga tack för det. Och jag hoppas att det var en som skrev en bok som heter Historien ska frikänna mig. Och jag hoppas att det kommer bli så i ditt fall också. Sen så, som sagt, finns det en massa politiska delar som du verkligen har stått upp för. Som jag tycker är tvärt emot mig själv. Som jag tycker att den ska också ha skit för. Men det är en helt annan sak.
Det kan vi göra en hel poddserie om. Det är så mycket i det.
Ja, precis.
Men det är ju någonting som skaver i politiken och kanske även i kulturen ibland. Just det där att vi tycker olika, vi är olika. Alla har inte alltid rätt. Man tycker saker, men man måste lyssna på andra.
Mm.
Det finns ju liksom en tystnad, tycker jag, i Sverige. Man söker sig bort från olikheter och låtsas att allt är så himla gulligt och snällt. Och alla tycker lika.
Det är sant. Mm.
I politiken och i kulturen också.
Ja, nej, men i kulturen kan det ju komma lite sådär att det är så liten värld på något sätt och man vill inte slå på varann. Och det är ju också skönt, jag menar, jag sitter ju hemma hos mig och skriver mina böcker och skapar min egen värld. Mm. Så att jag har ju inte den friktionsytan riktigt. Och det är ju kanske en av anledningarna till att jag håller på med det jag gör.
Men apropå friktionsyta, vi måste ju gå in och bråka nu. Om du hörde det med att jag tyckte om rätt och fel, kvinnor ska vara män, män ska vara kvinnor.
Nej, men jag ville vi på något sätt, men det är som du säger.
Vi måste suga tag i
det. Ja, vi suger tag i det. Men min ambition med det var lite sådär, precis som du sa till Mona, att liksom ta bort garden. Att jag liksom ville på något sätt, det kanske blir tvärtom, så ville jag på något sätt öppna upp. Nu lägger vi fördomarna här. Och sen ser vi vad som händer. Alltså vi försöker hitta varandra utan dem. Det var min liksom ambition. Och då tänkte jag just sådär. Liksom att jag ifrågasatte mig själv. Varför har jag denna känsla av att du representerar någonting? Jag tycker ju att jag hela tiden har blivit sådär i mitt liv tillrättavisad av män. Som har liksom haft den här fysiska, verbala... liksom makten, någon typ av erfarenhet att jag gör si och så. Och det är vad, och har man stått och, bredvid och känt sig så här, jag är just lite krånglig eller liksom inte fått till det eller sedd på ett speciellt sätt.
Ja, om du går runt och känner dig tillrättavisad av män, då har du ju hängt med fel snubbar. Det måste man ju, det är kanske den här kultursvängen. Nej, men... kanske inte var så, det verkar inte vara så rolig ändå då. Den där kulturpersonligheten, vad han hette för någonting. Men, vad hette han då? Han ser lura med sig brudar till Frankrike.
Ja,
skitsamma. Men om det är sådana snubbar i det forumet så skulle jag säga byt kultur. Men...
Nej, men jag kanske inte menar just, alltså, utan det är liksom en sån här, man hamnar på olika ställen och växer upp på det
jag
sättet.
Jag skulle säga att en del av manligheten, det är att göra kvinnan sedd. Om du och jag går ut och käkar till exempel, så då finns det ju två varianter. Det är en du ska springa ifrån och den du ska sitta kvar. Den som börjar med jaget, så här, jag jobbar ju då som du känner till, som jag är vice direktör. Spring bara. Men den som faktiskt frågar för att veta vem du är, som ser dig för den du är, då kan man sitta kvar. Nästa grej är att om den där som ser dig sen säger så här, men nu tycker jag att vi ska dela på notan för att jag är min sann, då ska du också springa. Så du ska
Gud,
både ha...
Jag skulle
ha,
aldrig ha fått en dejt.
så du ska både ha snubben som pröjsar notan, inte för att han utgår, eller som öppnar dörren, eller han som kommer med paraplyet, inte för att den snubben tror att du är liksom handikappad och inte klarar av att hålla i ett paraply eller öppna dörren själv, utan det är för att det är så man gör. Det är så man ska bete sig som, när man beter sig som folk. Och när man pröjsar notan så betyder inte det så här, jag tror att du är ekonomiskt... värdelös, så nu ska jag minsann betala här för att få ett överläge för att sen få ligga. Utan det är så man gör. I ett introducerande när man visar vem man är. Så att jag ser dig och de här klassiska manlighetsdelarna. Man håller upp paraplyet och man pröjsar. Ja, absolut. Jag står upp för dem och tycker att de är viktiga. Mm. Och kommer någon att bete sig illa, så då är det faktiskt upp till mig och se till så att han slutar bete sig.
Och om du vänder på dig, alltså vad ska en...
Då
hamnar du där någonstans. Nej, men om du vänder på det, vad väntar du dig av en kvinna? När skulle du springa och när skulle du stanna kvar?
Jag är sjukt bra på att stanna kvar med tanke på att jag har en relation med 28 år bakom mig. Mm. Så då skulle jag akta mig för... När du då sitter i skilsmässodiket på Rish och du ser att en kvinna tittar på din klocka, och så går hon över och säger, hej, går det hit ofta? Ja, då ska du springa. Du vill ju åt den som faktiskt vill ha dig för den du är. Oavsett könen så är det ju den som haffar på dig för den du faktiskt är. Även när du sitter där och är jobbig och krånglar till grejer, som gillar dig trots att du är krånglig.
Vilken del på Rish är skilsmässodiket?
Nej, det är baren. Egentligen hela Rish är skilsmässodiket. Men just baren, stå där i baren. Okay. Så där,
det... För alla lyssnare som inte bor i Stockholm så är det sån här inneställe verkligen på Östermalm.
Eller
vill vara ett inneställe.
Gubb- och tantslämsställe. sen Dackeföjden där alla samlas som inte vet var man ska ta vägen. Ja. Alltså, och jag pratar inte illa om Rish. Jag gillar ju ofta på Rish. Jag tycker det är ganska kul. Trevligt ställe. Men, ja.
Men om du då skulle ge tips till en son eller någon yngre kille som är så här, jag vill bjuda ut en tjej. Och den tjejen säger, jag tar notan.
Det som man har förstört en generation med, det är det här påmatandet av att det får inte finnas skillnad mellan könen i hur du pratar och hur du beter dig, helst inte ens hur du klär dig och hur du ska vara. Så att du luras att tro att alla människor vill att man säger, jaha, vad vill du gå och äta den här dag? Vad tycker du om att göra? Vet du något vin som du kanske tycker om? Du kan få bestämma. Vem fan vill gå ut på det sättet? Det är klart att alla blir bara tacksamma om jag säger, vet du vad? Om jag bjuder ut dig. Ja, jag har bokat bord på det här stället. Jag föreslår det här vinet om du inte gillar vinet. Så har vi det här som jag tycker är jättebra. Vilken mat det går? Jag testar det här. De där två är goda. De rekommenderar jag. Så att du tar initiativet. Så att det blir enkelt för den personen som du är med att vara. Varför tror du att det står så här dresscode på ett bröllop? Det är för att det ska vara enkelt och man ska känna trygghet.
Är liksom. Det, måste det vara manligt? Kan det vara en kvinna? Lika
det kan
en kvinna
vara på vilket
som
sätt
är
som helst,
lite,
men traditionellt sett så är det så. Och det underlättar.
Dresscoden är nästan alltid bara vad mannen ska ha. Så ska man därmed veta Och kvinnan ska, har du tänkt på det? Hon står ofta med kavaj, smoking, frack.
Och sen får man ringa någon så ska vi alltid komma i kavaj, smoking eller frack.
Ja, exakt. Tänk på det nästa gång. Det är lite kul.
Okej, men nu är jag med. Det orättvisa, nu har vi någonting att skriva upp på. Kampen är vår. Nu är vi uppe på barrikaderna för att bättre formulerade jävla inbjudningar.
Exakt. Jag har en känsla av att många yngre just har glidit ifrån det.
De är livrädda. De vet inte alls hur de ska bete sig istället. Oj, vad mycket bättre det blev.
Ja, eller blev det inte det?
Nej, jag skulle säga nej. Jag tror att vi har aldrig någonsin haft en så förvirrad och olycklig generation av unga män som inte har en aning om var de ska ta vägen. Som inte vet hur de ska vara överhuvudtaget. För att man liksom, helt plötsligt har det blivit fult att vara kar och de vet knappt vad kar betyder längre. Det var på fullt allvar så satt jag och pratade med, det var också någon podd. Och så var det en som sa att om det nu är någon som... vi är ute och så kommer någon och ska råna er som par. Känner inte du ett större ansvar då som man att du ska hindra rånaren, alltså försvara din kvinna liksom? Och han sa på fullt allvar så här: nej, det här är faktiskt, alla har liksom lika stort ansvar i alla situationer. Och man får hoppa i havet med din människa. Alltså det är ju exakt den utfallet... Det är den produktionen av så här icke-män som vi har producerat som jag skulle säga det blev utfallet av den här ingen ska vara man, ingen ska vara kvinna längre. Om man går tillbaka historiskt så har det varit män som har varit chefer, män som har haft en högre utbildning, män som har suttit i styrelserna. Det har vi haft till låns. Jag skulle säga det räcker med att ge det 20 år till så har vi precis tvärtom. Utan kvinnorna kommer ta över styrelserna, de kommer ta över ordförandeposterna och de kommer ta över de statusyrkena som finns. Många av de statusyrkena kommer också ifrån tjejer från andra kulturer som har andra generationens invandrare. Och vanliga svenska män, alltså den generationen som växer upp nu, de kommer missa sina utbildningar och de kommer bli kvar. Den lilla grupp av människor som kommer bo kvar på landet, ja, det kommer vara majoriteten män. Män kommer bli ytterligare olyckligare och ytterligare sämre.
Men vilket bra uttryck du hade.
Och det är en tråkig utveckling.
Ja, men det här du sa om att vi män har haft saker och ting till låns, sa du.
Ja.
Att man har haft de höga lönerna och de fina jobben bara för att man har varit man. Mm.
Det här är en vanlig sak. Det är alltså just löneskillnaderna som snart kommer bli påtagliga där kvinnan kommer känna mer än männen. Det kommer bli, alltså det kommer vi vänja oss vid. Men
alltså min son, han är 30 år och jag umgås mycket med hans polare. Älskar dem. De har inget problem med det här.
Jag tycker att det finns många unga tjejer som spelar på en kvinnlighet eller så som är främmande för min generation och att många killar, unga killar kan vara sådär. Det finns olika sorter. Det finns de som strävar åt att vara mer öppna, mer liksom visa mer känslor och sådär. Men sen finns det också en så här ganska hård för macho snubbestil. Men det finns ju en hel del killar, unga killar, som inte alls vill vara den här macho. Jag upplever att en hel del killar också är, men jag känner, jag vill vara någonting annat. Jag känner mig inte alls bekväm med det där.
Ja, var vem precis du vill, så länge du inte skadar någon annan. Du kan vara hur mjäkig och
det som jag kan reagera på det är att jag tycker inte att, jag tycker inte om den där känslan av att man liksom bestämmer hur andra människor ska bete sig.
Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att man bestämmer hur människor ska bete sig utifrån vad som är rätt och fel.
Det håller jag med om, att det finns regler och att alla ska få vara, men det ingår ju i det här,
det ingår
att alla ska vara.
Hos den vanliga individen. Mm. Att om du ser att någon gör fel utan att göra någonting åt det, då är du en liten lort. Om inte du vågar gå fram och säga, vet du vad, står du och skriker åt din tjej nu? Är du efterbliven? Tror du att hon fel på öronen? Skrik åt mig då. Ja, men om man inte tar de enkla striderna när du ser på gatan att folk sparkar på hunden, beter sig illa, oskön mot kassörskan.
Civilkurage.
Och, ja. Och det har ju blivit farligt nu för tiden. Men ja. Det enda sättet att bibehålla det är att vi fortsätter vara den den jag älskar mest av alla, det är den gnälliga tanten på tunnelbanan som spark, som slår till på fötterna på ynglingen och sitter med fötterna på. Och ser ut, så här beter man sig inte. Det är fler sådana människor vi behöver av bägge kön. Och att vi också är tydliga med att det finns både rätt och fel. Och det ska vi stå upp för.
Det var ett himla bra avslut på det här samtalet, tycker jag. Så här sitter nu tre författare dessutom och har haft en himla kul stund.
Du är en kulturman, ja, fast du inte vet det.
Ja, tack, ja.
Jag ska bara tjacka polokrag. Ja, tack själva. Det var kul att vara här.